Varför firar vi alla helgons dag egentligen? Varifrån kommer ordet helgon och vilka är de som vi ibland pratar om? Jag tänkte att vi skulle fundera på det tillsammans den här förmiddagen. Och det här är ju en tradition som har utvecklats framförallt inom den katolska kyrkan och som grundar sig på att man väldigt tidigt i kyrkans historia började uppmärksamma precis det som Susanne var inne på. De som hade dött som martyrer. De som fick ge sitt liv för den Jesus de trodde på. Och den tidiga kyrkan innehåller ju väldigt många sådana berättelser. Man levde under en svår förföljelse och det var livsfarligt att bekänna att Jesus var Herre och inte kejsaren. Men från att bara ha från början uppmärksammat martyrerna så började man också så småningom lyfta fram människor som hade levt ett exemplariskt, andligt, kristet, gott liv på jorden och som sen hade dött. Och både martyrerna och de exemplariskt kristna fick benämningen helgon. Man tänkte också att de här helgonen som nu befann sig i himlen, de bad för oss som var kvar på jorden. Och så började man be om helgonens förbön. Och de här tendenserna som så småningom mer utvecklas mer och mer till det som vi kallar för helgondyrkan ibland, det kom ganska tidigt också. Redan på 200-talet efter Kristus så ser man sådana tendenser. Och det är ju ganska naturligt egentligen att man kände respekt och vördnad för de som hade betalat ett så högt pris för sin tro på Jesus. Men man började också omhänderta deras kvarlever och man tillskrev dem övernaturliga egenskaper. Och man började utse skyddshelgon för olika städer. Och för att komma ihåg alla de här helgonen som då började bli ganska många efter ett tag så fick de avbildas som ikoner. Och mer började likna en tillbedjan och en dyrkan av dessa helgon ibland. Och så småningom så började också kyrkan motivera det här teologiskt från centralt håll och säga det här gör vi för att och också helgonförklara människor. I början fick varje helgon sin speciella dag. Vi har ju fortfarande en hel del sådana dagar. Men dagarna räckte ju inte så långt och då instiftade man alla helgons dag. För alla de som inte fick en egen dag så firade man och mindes dem den 1 november. Och firandet av Halloween hör faktiskt egentligen ihop med det här. Eftersom det kommer från All Hallows Eve som betyder alla helgons afton 31 oktober. Så från början var det också en högtid som mindes alla helgon. Sen har det blandats med en massa hedniska traditioner till att bli det som vi har idag. Och dessutom har man ju bytt dag i Sverige så att det inte längre är 1 november utan att det är den första lördagen i varje månad. Så att det hela är ju väldigt rörigt. Sen äger då reformationen rum på 1500-talet. Det stora uppbrottet från den katolska enhetskyrkan som vi hade i Västeuropa. Och då var ju helgondyrkan en av de sakerna som man reagerade väldigt kraftigt emot. Och vi har ju haft en luthersk kyrka, en kyrka präglad av reformationen ända sedan 1500-talet som har dominerat vårt land. Och därför har vi sett ganska lite av det här egentligen. Förrän mera på senare tid när det har fått ett litet uppsving igen. Och då kan det vara bra att fundera på vad betyder egentligen ordet helgon? Jo, egentligen så kommer ju det från ordet helig. Och helig betyder ju avskild eller tagen åt sidan. Att man är åtskild från något och avskild för något. Och Bibeln säger faktiskt att det bara är Gud som är helig. Han är helt och hållet avskild från sin skapelse. Han är inte en del av den. Utan det, så finns det ju vissa trosystem som säger det som med ett fint ord kallas för panteism. Tänker ju att Gud finns i allt. Allt i skapelsen är gudomligt. Det säger inte Bibeln och den kristna tron. Utan den säger att Gud är helig. Han är skild från sin skapelse. Han är skild från dess ofullkomlighet. Och avskild för att vara Gud. Och det här med Guds helighet är ju svårgreppbart. Men man kan tänka att Guds helighet är allt det som gör Gud annorlunda jämfört med oss. Allt det som gör Gud värd att beundra, att tillbe, att bäva inför. Det innefattar liksom alla aspekter av hans fullkomlighet och hans storhet. Ett begrepp som syftar på Guds gudomlighet och alla de egenskaper som utgör den. Det är den mest heltäckande och mest återkommande beskrivningen av Gud som vi har i skriften. Att Gud är helig. Och eftersom Gud är helig så är också alla hans egenskaper heliga. Så när Gud älskar så är det med en helig kärlek. Och Guds rättvisa är en helig rättvisa och så vidare. Och vi människor, vi saknar naturliga förutsättningar för att greppa det här med Guds helighet. Och skulle vi utsättas för den så skulle vi inte klara av att möta den. Och vi har sådana exempel i Bibeln. Till exempel när profeten Jesaja får sin kallelse utav Gud. Och upplever att han står i Guds heliga närvaro. Och han faller ner och utropar: ve mig, jag går under. Jag klarar inte av att möta det här. Och på samma sätt när Mose ber om att få se Gud. Så får han bara se Gud lite på ryggen. För han klarar inte av att möta honom ansikte mot ansikte. Och uppleva hans helighet. Så vi har svårt att greppa den. Och därför är ju det som jag håller på med just nu också väldigt svårt. Och det är svårt för oss att greppa den. Men jag ska återkomma till varför vi ändå behöver försöka. I ljuset av Guds helighet så upplever vi vår egen ofullkomlighet. Och det är därför såna här saker händer. Att vi slås till marken, vi faller på knä av respekt och vördnad. Och det här är alla Guds gudomliga egenskaper. Alltså kärnan av att vara moraliskt fullkomlig. Att vara fullkomligt rättfärdig. Att vara helt och hållet ren och rättrådig. Och dessutom så är Gud den enda som är självexisterande. Han är icke skapad, han är oberoende och han trotsar alla våra försök att förstå honom och mäta honom och beskriva honom. När de bibliska författarna vill betona någonting särskilt så upprepar de ju ofta det flera gånger. Jesus säger till exempel sannerligen, sannerligen flera gånger. Han vill betona någonting särskilt. Och det finns bara ett ord som upprepas 3 gånger i Bibeln. Och det är ordet helig när det används om Gud. Både när Jesaja och så småningom också Johannes i den sista boken i Bibeln får blicka in i tronrummet så finns det en sak som sjungs där hela tiden, ständigt pågående och som aldrig tystnar. Och det är inte stor, stor, stor eller rättvis, rättvis, rättvis eller någonting annat av Guds egenskaper, även om det också är viktiga karaktärsdrag hos Gud, utan det är helig, helig, helig. Vi människor är ju så välbekanta med ohelighet att vi har kommit att betrakta det som någonting naturligt och självklart. Vi reagerar inte särskilt mycket längre på att lärare kanske inte är helt uppriktiga. Att politiker kanske inte är helt ärliga och trovärdiga. Eller att affärsmän inte är det. Eller att våra vänner inte är helt pålitliga. Utan ohelighet är en del av våran vardag. Och därför förstår vi oftast heller inte hur viktigt det är att försöka förstå Guds helighet för att verkligen lära känna honom. Hur kan vi lära känna Gud på allvar om vi inte försöker förstå den viktigaste beskrivningen av vem Gud är som helig? Är det så att vi ibland är alldeles för upptagna med vad vi ska göra för Gud och glömmer vem Gud faktiskt är? För det är så att vi kan aldrig förstå Guds rättvisa, Guds vrede eller Guds dom över ondskan och orättfärdigheten i våran värld om vi inte också försöker förstå Guds helighet. Vi kan aldrig uppskatta Guds skönhet eller djupen av hans kärlek eller försoningen. Vad det verkligen kostade en helig Gud att ta på sig all världens synd och ondska. Om vi inte också försöker förstå hans helighet. Vi kan aldrig förstå Guds nåd. Att han inte låter våran rättmätiga konsekvens drabba oss om vi inte också försöker förstå hans helighet. Och den liknar ju ingenting annat som vi känner till. Den är i en klass för sig. Den är unik, den är otillgänglig, ofattbar och utom räckhåll. Hur kan vi då ens försöka förstå den? Jo, Bibeln ger ju ett svar på det. När den säger att det är bara Guds ande som utforskar djupen hos Gud. Och han kan låta oss erfara den. Och i viss mån också förstå den lite grann, trots att den är ett mysterium. Och ju mer vi låter honom göra det, desto högre och djupare blir våran tillbedjan till han som är alltigenom helig. Ju mer vi lär känna Gud, desto djupare stiger lovsången ur våra hjärtan. Men den här erfarenheten ges inte till den som flyktigt efterfrågar den, utan till den som uthålligt söker den. Det är bara tack vare Jesus som vi som syndiga, ofullkomliga människor kan komma nära en helig Gud. Och det har inte egentligen med att Gud inte vill det att göra. Eller med att Gud inte längtar efter att ha oss nära eller älskar oss människor. Utan det var tvunget att ske en överbryggning mellan det oheliga och det heliga för att det skulle vara möjligt. Och när Jesus dör på korset i samma ögonblick så händer ju precis det. Då rämnar den så kallade förlåten i templet. Det här tjocka draperiet som skilde det heligaste av de heliga från resten av templet. Där Guds närvaro fanns, där han bodde. Det rämnade mitt itu och lämnade vägen in i Guds närvaro öppen för alla oss. Okej. Men om bara Gud är helig, då finns det ju inga människor som är heliga. Eller? Men när jag tittar ut över det här rummet så ser jag en hel massa heliga människor. Alla vi som har tagit emot det Jesus har gjort för oss, det han åstadkom på korset, räknas nämligen som heliga i Guds ögon. Vi har avskilts för honom. Vi tillhör inte längre den här världen. Och det är därför som Paulus börjar sina brev med till de heliga i Efesos eller Korint. Det är ju inte för att det var en församling full av exemplariska, perfekta människor som levde där. Utan det är ju Gud som gör oss heliga. Om Paulus skulle skriva ett brev till den här församlingen så skulle han skriva till de heliga i Åbytorp. Vi har ju lite svårt att se oss själva som heliga, eller hur? Lite beroende på hur vi uppfattar ordet så har vi ju svårt att tänka, men inte är väl jag helig? Hos en del av oss så för det tankarna till vissa regler och bud eller perfektionism eller lagiskhet. Eller till att vi ber på ett visst sätt. En del tänker att helighet hör ihop med tungsinthet och tråkighet och allvar. Eller förknippar det med någon slags elitkristendom, vilket ju helgonförklaringarna bidrar till. Men inget av det här har ju med verklig helighet att göra, säger Nya Testamentet. För det första är det ju Gud som helgar oss. Vi kan inte uppnå det själva. Det är ju en gåva som han ger till oss. När vi säger ja till Jesus så åtskiljer han oss från vår ofullkomlighet, från våran synd, och avskiljer oss för ett liv i hans tjänst, för hans syften. Det är ju det som uttrycks i dopet till exempel. Nu kan ingen längre göra anspråk på oss. Vi är inte till salu, utan vi tillhör Jesus. Och priset är betalt. Nu lever inte längre jag, utan Jesus lever i mig, säger Paulus. Vi har fått del av Guds helighet. Vi är avskilda och lever nu för hans syften, inte för mina egna. Så även om Gud är den enda som är helig, och vi aldrig kan bli det på det sättet som han är helig, så delar han med sig av sin helighet till oss. Vi får del av den som en förberedelse för evigheten där Gud förmedlar den till oss. Så att vi får räknas som heliga tack vare Jesus. Och eftersom Gud har ingjutit det i våra liv så uppmanar han oss också att vara heliga. och att leva heliga liv. Så här står det i första Petrus. Det står ju skrivet, ni ska vara heliga, ty jag är helig. Lev ett allt genom heligt liv, liksom han som har kallat er helig. Och i Hebreerbrevet, sträva efter fred med alla och efter den helgelse utan vilken ingen får se Herren. Utan den inriktningen i våra liv att vi förstår att vi är heliggjorda. Vi har fått del av Guds helighet, så därför behöver vi sträva efter att leva heliga liv. Så kommer vi inte få se Gud. Eftersom Gud är ljus och inget mörker finns i honom, så kan han inte komma nära det som Bibeln kallar för synd. Förutom genom Jesus. Det är en del av hans helighet. Och om vi omfamnar sådana saker i våra liv och accepterar det som Bibeln kallar för synd och det som är oförsonlighet och det som är ondska, så driver vi bort Gud från att ha en nära gemenskap med oss. Det är skillnad på att falla i synd och att acceptera synd. Gud kan aldrig acceptera den. Han kan aldrig omfamna den. Men om vi strävar efter att leva heliga liv, så har vi tillgång till hela den heligheten som Jesus delar med oss till oss. Och det innebär i praktiken att säga nej till det som bryter ner och säga ja till det som bygger upp. Det innebär att välja det som behagar Gud och välja bort det som bedrövar honom. Det betyder att älska det som Gud älskar och hata det som Gud hatar. Det är ju det här som Bibeln kallar med ett konstigt begrepp ibland för Guds fruktan. Och det handlar ju inte på något sätt om att vara rädd för Gud, utan om att vara mycket mer angelägen om att behaga Gud än att behaga människor, inklusive mig själv. En sån helighet gör oss avskilda. Den gör oss annorlunda. Den gör att vi kan vittna för världen om att vi känner någon som är avskild och annorlunda och helig. Och det är ett av de viktigaste syftena med våra liv. Paulus skriver så här i Romarbrevet 8:28. Vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. De som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild, så att sonen blir den förstfödde bland många bröder. Det här första delen, vers 8, är ju en vers som ofta används ganska slarvigt i kristna kretsar, måste jag passa på att säga. Vi använder den rätt ofta och citerar, men Gud, de som älskar honom, de får det bästa. Som att det skulle innebära att vi får allt det vi önskar. Eller att allt kommer ordna sig så som jag vill. Det är ju inte det Paulus säger. Han säger ju vad det bästa är. Att formas efter hans sons bild. Det är ju det som är det bästa. Det är ju det som är målet med våra liv. Inte att allt ska ordna sig så som jag vill. Utan att jag ska formas till likhet med Kristus. Jesus kom ju inte bara för att visa oss fadern, eller bringa försoning, eller krossa mörkrets makt, utan också för att visa oss hur vi ska leva. Och Gud skulle inte uppmana oss att sträva efter det om det inte var möjligt. Så när vi väljer helighet i tankar och ord och handling, så helgar Gud oss genom sin ande. Då ger vi utrymme för Guds ande att forma oss till likhet med Jesus. Och eftersom det är ett andens verk, så är det som kommer ut då också det som kallas för andens frukter. Om vi väljer att leva liv i helighet och sträva efter det, då kommer vi bli mer kärleksfulla, mer fyllda av glädje och frid och vänlighet och godhet och trofasthet och tålamod och ödmjukhet och självbehärskning för varje år som går. Vi är heliga samtidigt som vi helgas nu på väg mot att bli fullkomligt heliga en dag. Och de som kallas för helgon är absolut värda att lyftas fram som förebilder. Men påven får säga vad han vill. Hans helgonförklaringar lägger ingenting till det Jesus redan har gjort av att ge oss av sin helighet. Genom att vi tillhör Jesus får vi räknas in bland de heliga. Och vi är då kallade att leva ett liv som är värdigt den kallelsen. Det är det vi firar egentligen den här veckan och den här dagen och den här helgen. Vi firar att du och jag är helgon. Vi har fått del av Guds helighet och Jesus uppmanar oss att leva ett liv värdigt den kallelsen. Amen.